Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Låt mig få inleda med att önska alla välkomna till dagens nyhetsshow. Och inte minst dig då, Anders Hagström.
Tack för det.
Du, vad ska du prata om idag?
Du, idag ska jag prata om hudvård för barn som är en följetong.
Ja, det är det. Ja. Nya delar i den här följetongen i veckan. Nu. Veckan full av hudvård.
Precis.
Jag kommer prata om huruvida Sverige faktiskt ska ha kärnvapen här inom landets gränser. Det var ju utrikesdeklaration extrainsats om från Tobias Billström igår och frågorna riktades hans väg om detta. Jag ska också snacka lite om att spela schack med hjärnan. Elon Musk har släppt en ny Neuralink-video under natten som har fått stor uppmärksamhet. Sen blir det gäst också, vi ska snacka vulkaner på Island. I lördags var det ju dags igen då kring Grindavik då när lava strömmade ner mot orten, ett av det kraftigaste utbrottet hittills sägs det väl då. Vad innebär det här? Kommer delar av Island bli obeboeliga? Kan flygtrafiken lamslås? Det går ju in i en sån vulkantät tid, snackas det om nu på Island. Ja, Erik Sturkell kommer dit, professor i geofysik, och ska prata med oss om detta. Sen blir det bakvagn. Har du någonting där, Anders, du vill fresta oss med?
Lite om att svenskar verkar bli allt mer pryda, ska jag snacka om.
Sådär, ja. Mm. Och då ska jag prata lite om att det kan bli ny åldersgräns för sexscener i Storbritannien. Oh, ja. På tal om det. Mm. Och kanske lite om bidéns framfart i USA.
Det är framförallt ser jag fram emot, så det hoppas jag vi hinner med.
Ja, det ska du bli varse vad det handlar om. Annars då, Anders, kul att ha dig med oss igen. Ja. Vi är alltid glada när du kommer och hoppar in här i nyhetsshowen.
Ja, det är väl kul för mig med, tycker jag.
Han var övertygande det låter.
det är min största talang att låta entusiastisk. Ja.
Men hur har du det där borta på desken? Hur har du varit i veckan? Har du varit intensivt? Du sitter ju där liksom med det konstanta nyhetsflödet.
Ja, men precis. Jag har faktiskt bara jobbat en dag den här veckan. Så jag har haft en väldigt lugn vecka. Vilket var skönt.
Du har så konstigt schema. Ibland sitter du där. Glad som en tupp på morgonen.
Jag var ju här i helgen. Så det är inte så att jag bara har låtat mig.
Nej, men jag blev också, du är ett föredöme på många sätt, för att när jag kom hit i morse så sitter du där vid det skrivbord med en liten glaslåda med frukt.
Ja.
Du var så himla, du kände så väl förberedd, det såg väldigt hälsosamt ut.
Det känns lite killigt på ett sätt, men nu har jag snöat in på att man har en fruktlåda på morgonen som frukost. Jag tycker men det är gott. Alltså.
Just det, att nörda in på någon typ av diet sådär.
Nej, men det är ingen diet, det är bara att jag äter ju aldrig frukost annars. Nej. Och så kom jag på att frukt är gott, så då kan jag äta det. Slipper man göra något på morgonen, man slänger ner det i sin lilla låda på kvällen. Så.
Ja, men du bad lite om ursäkt för det. Eller liksom, du liksom raljerade över dig själv att du känner dig som ett förskolebarn och sådär. Men det tycker jag inte du ska göra, Anders.
Tack.
Jag tycker du är ett föredöme där. Breaking news, Anders, från Elon Musk i natt och hans bolag Neuralink. Känner du till dem eller?
Nej.
Nej, de är ju ett bolag vars hela koncept bygger på att man har ett chip i hjärnan som man opererar in och via det kan kontrollera en dator.
Redan nu lite skrämd.
Ja, det är ju lite sci-fi stämning på det. Ja. Alltså man kontrollerar en muspekare då på datorn genom att titta på skärmen. Och det som kom från Neuralink igår var en video då som postades på X, Elon Musks andra lilla projekt han driver. Som där den 29-årige Noland Arbo, tror jag det uttalas. Han har varit förlamad i 8 år efter en dykningsolycka och då har han opererat in det här chippet i början av året och nu satt han då och testade det.
It's crazy. It really is. It's so cool. I'm so freaking lucky to be a part of this and stuff. I mean, I just, every day it seems like we're learning new stuff, and I just can't even describe how cool it is to be able to do this.
Han sitter alltså där då, förlamad från nacken och ner, så spelar han schack online.
Ja, men det tycker jag låter som en väldigt bra användning för det här ändå, om man ska ändå.
Han gör lite andra grejer också, till exempel så lyssnade han på Maroon 5 innan. De fick be honom stänga av det, så det här visar väl bara att ett datorchip inte kan fixa din musiksmak. Nej. Men han stänger av musiken via hjärnan. Alltså den här muspekaren då. Så det är lite coolt. Och han sitter alltså där och flyttar en muspekare då på skärmen via det här chippet i hjärnan. Och vi kan lyssna också lite då på hur han pratar om hur det var att komma igång med det här. För det, alltså, liksom,
ja, det låter ju svårt att fatta lite hur man ska tänka bara. Ja, nej men kör.
Ja, här är liksom hans egna ord om det.
I think it just became intuitive for me to start imagining the cursor moving. Basically it was like using the force on a cursor and I could get it to move wherever I wanted, just stare somewhere in the screen and it would move where I wanted it to, which was such a wild experience.
Som att använda the force på datorn.
Så in character av tech-killar och sitta och fnissa och snacka om the force.
Men pirrar det inte till lite hos dig också, Anders?
Nej.
Du håller
dig jag vill hålla med, men nej.
Du håller dig till din frukt i lådor istället. Nej, men det är ju ändå jävligt coolt liksom, att han sitter där och bara tittar på datorn. Jag ska liksom inte gå in på exakt hur det funkar, för det kan jag inte riktigt förklara. Inte efter
alltså, man vill ju veta, men det han sa där är att han tänker sig att den rör sig och då rör sig den.
Ja, han tittar på en punkt på skärmen liksom och då följer musen ögonens väg. Så på det sättet så fungerar det då. Och han berättade även då att han, förutom att spela schack, så har han gått kurser i japanska och lite franska och sådär. Han har även spelat Civilization 6, vilket gjorde mig glad. Det är ju liksom äran och hjältarnas datorspel.
Ja, du fick ju visa mig här på morgonen hur det ser ut.
Äntligen ett tillfälle att visa dig Civilization 6. Han berättade att han suttit från suttit uppe till 6 på morgonen och bara betat Civ liksom. Drömliv såklart. Så jag blev verkligen glad för hans skull, och han berättade liksom att han har kunnat spela och sånt innan genom någon sorts pad med så här gammal teknik, men det här då hade han behövt hjälp av sina föräldrar då, han bor hemma hos dem liksom, och han kan ju inte med och be dem sitta upp hela natten och liksom.
Nej, det är väl inte det. Man vill ju ha sin ensamhet och bara sitta i sin lilla hörna, tänker
jag. Och det menar han då har möjliggjorts av Neuralink-chippet. Det verkar jättekult allt sånt där. Och folk liksom firar på internet för vetenskapens framsteg. Men man får också komma ihåg då att den här videon är ju släppt av Neuralink själva. Och det är ju inte så 100% insyn i det bolaget. Du vet hur allting går till och hur alla studier ser ut och så. Hur långt man har kommit, hur bra det funkar. Experter som The Guardian pratat med vill ändå liksom mana till viss försiktighet kring hela den här proceduren. Man opererar ju ändå in ett chip i hjärnan liksom.
Ja, det låter, ja, det är ändå någon slags operation, så lite, det kanske inte är att göra på löpande band hela tiden.
Nej, det är ju på ett väldigt tidigt stadium. Den här Noland Arbo då, som Civilization 6 entusiasten, han säger att i den här videon att hans operation var super easy och att han literally skrevs ut från sjukhuset dagen efter då, att han inte haft några kognitiva nedsättningar sen han opererade in det här chipet i början av året. Sen har The Guardian pratat med Kip Ludwig, som, nu kommer jag säga hans titel på engelska.
Yeah.
Håll i dig. Former Program Director for Neural Engineering at the US National Institutes of Health.
Om du hade sagt det på svenska, vad hade du sagt då?
Ja, men det är därför jag säger det på engelska. För jag kämpade med översättningen. Jag hade inte tid liksom.
Nej, det låter fullt längre. Rimligt.
Då tog jag den snabba vägen. Eller ja. Snabb frågetecken. Men den vägen i alla fall. Och han säger då att det som Neuralink visade upp igår inte var ett breakthrough eller genombrott. Han säger att det är väldigt tätt inpå den här operationen fortfarande, att det finns massa kvar att lära. Mm-hmm. Både från Neuralinks håll då, hur en patient reagerar på det här, även på lång sikt, och även från patientens håll då, hur man liksom maximerar den här utrustningen och typ informationen som finns i chippet och optimerar kontrollen så bra som möjligt. Så det finns liksom fortfarande mycket kvar att studera innan man kan...
Men så är det säkert, men för en som sitter och inte är forskare så känns det ju som ett breakthrough.
Ja, det är ju super PR den här videon som de har släppt. Det är liksom en kille som är hemma hos den här, nu tappar jag namnet på honom, Noland. Det är bara ett väldigt mysigt klipp liksom. Men ja, det kommer från Neuralink själva. Man får själva dra sina slutsatser liksom. Men den här Kip Ludwig då, han är ändå positiv till att patienten, alltså Nolands utveckling, hur den ser ut. Det är absolut en bra utgångspunkt, säger han, eller starting point. Så det blir spännande att följa
verkligen
Neuralinks framfart i världen.
Ja, det har ju snackats en hel del om hudvård, eller snarare om att barn lägger hela sin veckopeng på trendiga hudvårdsprodukter och mer därtill en sin veckopeng, liksom väldigt mycket pengar. Där känner du till.
Ja, det var uppe förra veckan, Ina pratade om det, och nu har jag bara liksom noterat att det rullat på med ganska många nyheter om det här i veckan.
Ja, för nu efter alla larm då så händer det ju grejer. Ja. Igår kom nyheten att Apoteket Hjärtat drar i handbromsen. Det är så att från och med nu gäller 15 års gräns för att få köpa så kallade avancerade hudvårdsprodukter från deras apotek.
Och vad är avancerade? Är det sådana här serum och sånt där då?
Ja, men precis. Vi kom in lite på det senare. Så att jag tar det senare, annars kommer jag bara tappa bort mig. Men i alla fall så säger apoteket så här att vi vill gå före och ta ett större ansvar för att inte vara med och driva på osunda beteenden och ideal som vuxit fram bland många unga. Och det är Monica Magnusson som är vd på Apotek Hjärtat som säger det här.
Okej. Ja, de vill gå före, ja.
Ja, men precis. Det är en lite uppfostrande ton i den här debatten. Och det går inte att komma ifrån, tror jag, när man snackar om en sån här sak. Men redan i vintras så skrev vår reporter Lotta Horner om den här trenden. Och det är då barn och unga som ser med produkter till exempel på TikTok som hyllas där, och då strömmar de till butikerna, står i långa köer ibland. Det kan till exempel handla om att 7-åringar kommer in till en butik och frågar efter en 800 kronors kräm som de har sett och vill ha då.
Ja, men jag minns det precis. Det har ju mer varit sådär vittnesmål från butikspersonal, men nu så agerar ju företagen
precis
också. Det är det som är intressant.
Ja, för det här har ju fått läkare och andra experter att förfäras lite över att såhär, lägg inte pengar på det här helt enkelt. Och då har det varit så att, ja, men vi kan ta det nu då. Med avancerad hudvård så menas produkter som till exempel ska minska rynkor eller skapa jämnare hudton. Där läser jag direkt från GP för övrigt. Det är inte mitt expertområde faktiskt. Men det är hudvård med starka ingredienser som retinol, syror och anti-age ingredienser. Och citat, det behöver inte barn, säger Annika Svedberg som är chefsapotekare då.
Lite ska man väl ändå åldras. Har man väl kvar när man är 9 typ.
Ja, men anti-age. Det är väl ganska få rynkor då, det får vi ändå vara överens om faktiskt. Andra experter som GP har pratat med, de håller med och menar att det verkligen var på tiden att en sån här åldersgräns sattes faktiskt. Hudterapeuten Linnea Johansson säger till oss på GP att hon till och med stött på unga som skadar sin hud med de här produkterna då. Hon säger att huden kan börja flaga och liksom skiva sig, nästan som när man solat för mycket. Man kan också få utslag och rodnader, säger hon.
Ja.
Det låter inte så trevligt.
Nej, verkligen inte.
Och en annan som välkomnar beslutet om åldersgräns är Maria Gylling som driver en hudklinik i Göteborg. Hon säger att det har verkligen exploderat. Många kommer och vill ha C-vitamin, retinol, anti-age. Men man tar ju inte en Alvedon för att inte få huvudvärk, säger hon. Man kan inte behandla problem som deras hud inte har ännu.
Nej, just det. Att man, nej, jag förstår. Man kan inte förebygga sina rynkor om liksom 60 år senare.
Precis, genom att ta anti-age hennes, nu. Hennes poäng där.
Jag förstår.
Och hon tycker till och med, alltså hon gör en jämförelse här, tycker att det är ungefär som att nej, men vi säljer inte cigaretter till barn heller.
Nej.
Så därför ser hon inte att varför skulle man sälja det här till barn? Så hon tycker det är naturligt då att man inför de här åldersgränserna.
Det blir ju ändå ett kan ju bli ett moraliskt dilemma om man som butiksbiträde ställs inför en 9-åring som vill köpa en anti-aging kräm, frågetecken. Men för jag menar så här, du är ju där för att sälja saker och det är inte förbjudet, men det känns ju ändå fel i magen kanske.
Ja, men kanske, jag vet inte faktiskt.
Eller så gör det inte det, men jag vet inte, det är bara en fundering.
Ja, men precis. Och Apoteket Hjärtat är i alla fall inte ensam om att införa en åldersgräns nu. Det är, ja, inom citationstecken då, superhypade influencermärket. Det är producent Emily som har berättat för mig vad det här är. Det är Mantle, de har infört 18-årsgräns för sina produkter. Och SVT som har gjort en enkät och frågat runt lite har fått svar från Apoteket att de avser att införa en sån här 15-årsgräns som Apoteket Hjärtat har gjort då.
Just det, de hade 15, ja.
Precis. Och till oss på GP säger Kix att det kan bli aktuellt på sikt att göra det här då.
Det rör på sig.
Det rör på sig och så ser det ut.
Svängen.
Och ja, men precis, flera införde, experterna tycker man ska införa det, så då är väl alla nöjda nu.
Ja, det låter ju så som du lägger upp det. Men där kom den, ja. Där kom den, Anders.
Även svaret på det. Så här, för nu har jag ett klipp här. Så här säger hudspecialisten Lars Norlén till SVT.
Vill unga hålla på med hudvårdsprodukter och applicera dem, ser inte jag något problem så länge det inte händer någonting. Så länge huden inte tar skada, så länge den inte påverkas. Det är inte så att vi får in en massa nya fall hos unga som skulle kunna kopplas till användning av hudvårdsprodukter.
Okej, så han har inte sett det, att man får in de fallen.
Jag vet inte exakt vad, alltså hudspecialist är den titeln han har i den här SVT-artikeln. Men jag tycker också det är lite uppfriskande när alla är så rörande överens om att det här är hemskt, och så kommer en som är ganska blasé och säger de tycker det är roligt, vad är problemet?
Ja, det har inte hänt någonting.
Nej.
Hallå,
så,
inget
så lite
har hänt.
Uppfriskande ändå för debatten. Så vad är slutsatsen här? Det vet jag faktiskt inte riktigt.
Nej.
Men trenden är ju att unga köper dyra hudvårdsprodukter och att det nu införs åldersgräns i flera butiker. Men jag tror att det här kommer fortsätta vara en diskussion. Alltså inte minst hemma hos folk, för att det inte är tonåringarna som har bett om den här åldersgränsen.
Nej.
Så jag tror vi kan...
Kanske skönt för föräldrar dock, att nu är det lag. Eller du vet, så här. Nu har butikerna bestämt det, du får bara inte. Undrar om det här kommer att öppna upp för en sån svart marknad. Du vet, som det finns såna öltaxis, alltså du vet, fula gubbar som säljer öl i bakluckan till minderåriga. Att det kommer finnas hudvårdstaxis, att man liksom åker ut till Stig Center och så öppnar de där, så ligger det en sån jättebra anti-age serum, någonting.
Ja, någonstans, en liten del av mig hoppas på det.
Ja,
så det kan väl vara slutsatsen då.
Köpa lotion. Köpa lotion.
Obehagligt.
Ja, i bakre delarna av lokalerna som vi kallar studion så hörde jag en man sjunga upp lite grann, värma upp rösten. Det var ju du, Adam Bergsten.
Ja.
Ja, du har dina röstövningar. Så professionell är du.
Ja, får komma igång lite.
Ja, ja, men precis. Du gör vad du kan i Arla morgonstund för att värma upp rösten. Och nu sätts den på prov. Vi slår om i ton. Det är dags för nyhetssvep. Du börjar i Ryssland.
Ryssland attackerade Ukrainas huvudstad Kiev på torsdagsmorgonen. Enligt Kievs borgmästare Vitali Klitschko har minst 10 personer skadats i angreppet, varav 2 lagts in på sjukhus. Delar från nedskjutna robotar kraschade ner i en förskolebyggnad och skadade flera bostadshus i västra delar av staden, enligt Kievs militärledning. Ett omfattande flyglarm utlystes i stora delar av Ukraina under natten efter det ukrainska flygvapnet varnat för att omkring 9 ryska strategiska bombplan varit på ingång. En krypterad swishlista till en bordell- och massagesalong som avslöjats i Kristianstad fast med i domen mot kvinnan som drivit salongen. Men uppgifterna går att avkryptera, rapporterar Kristianstadbladet. Tidningen kan därmed se namnen på 195 personer som swishat salongen fastän domstolen tänkt hålla dem hemliga. Om de fått massage, erhållit sexuella tjänster eller både och framgår inte. Däremot vilka belopp som betalats. Kvinnan som drev verksamheten har dömts till fängelse i 2 år och 8 månader för grovt koppleri. Det blev stökigt på en återvinningsstation i Borås under onsdagskvällen. När ett par försökte slänga sitt avfall i fel container kom en anställd på återvinningsstationen och sa ifrån och det hela urartade i ett bråk. Enligt polisens presstalesperson Jens Andersson ska det ha blivit en väldigt hetsig stämning och alla tre ska ha skadats lindrigt i bråket. Ambulans fick se över deras skador men ingen ska ha behövt uppsöka sjukhus. Polisen har nu fått in anmälningar om misshandel både från paret och från en anställde på återvinningsstationen.
Men vad obehagligt så det kan gå till på OVC i Borås.
Ja.
Det är mjukplast för fan! Vi vet inte hur det går till, men tråkigt att det ska behöva gå så långt till, vad säger du, Anders?
Jag tror inte du är så långt ifrån sanningen som när du härmar där.
Men det är klart att om man sitter där och liksom ska få folk att sortera rätt och så kommer någon och gör fel.
Ja.
Kan det ju bränna till.
Ja,
jag ställer mig inte på någon sida här. Jag tar avstånd från våld i alla sammanhang.
Jag har absolut blivit utskälld på återvinningscentraler.
Har du det?
Ja, nej, men det tror jag de flesta har.
Vad gjort?
Nej, men
tror du
nej,
det?
Man vill göra rätt, men så är det så här, nej, men det är impregnerat trä, det är vanligt. Alltså det är lite svårt ibland.
Jag frågar ofta onödigt mycket, att jag kanske frågar så här, är det här plast?
Jag vill ofta framstå som mer händig än vad jag är, och slänger man ner någon skit, ser världsvan ut och sen får man utskällning.
Ja, nej, jag väljer andra vägen. Jag släpper precis.
Ja, jag som Kalle Berg, fråga.
Föredömligt.
tack. Du, Anders, jag vet inte om du känner till det, men Sverige är ju med i NATO.
Mm. Har hört något litet om det.
Du har det. Om du eller någon annan hade missat det så blev det kanske extra tydligt igår när Tobias Billström, Sveriges utrikesminister, då, höll en extra utrikesdeklaration. Han kände väl att det var på sin plats kanske.
Mm.
Berätta lite mer. Vad är det vi är med på här egentligen? Vad ställer vi upp på och så vidare? Det har ju varit en del som har undrat då vad det här innebär för svenskar på svensk mark och vad vi signar upp oss för. Och den stora frågan har ju varit, kommer vi att ha kärnvapen på svensk mark?
En snackis hela processen egentligen.
Ja, och det har ju kommit en del liksom antydningar och halvsvar om det, men man har också sagt att man vill komma i mål med processen innan man berättar helt. Och nu är vi ju ändå i mål med processen då, så hur blir det? Regeringens inställning har ju varit att Sverige ska gå med i NATO utan några formella förbehåll.
Mm.
Vi kastar oss i NATOs armar på ett villkorslöst sätt.
Yep.
Det låter lite som ett så cheesy bröllopstal nästan. Vi tar NATO på deras bra dagar, deras dåliga dagar. De där dagarna när de suttit upp alldeles för länge och YouTubeat Putin-tal. De där dagarna när de bara vill stanna inne och mysa i sängen.
Otroligt.
Ja, alla de dagarna. Ovillkorat stöder vi NATO. Ovillkorat är vi NATO, en del av det. Together as one.
Men okej, vänta, förlåt förvirringen. Var det här bröllopstal eller var det deklarationen?
Nej, det var ett påhittat bröllopstal av mig.
Vet inte, men ja, i slutet tyckte jag det lät som en deklaration igen faktiskt. Så fint sammansmält.
Ja, nej men tack. Det var bara en liten gestaltning av liksom hur villkorslöst
jag tycker du gjorde
vi
bra.
Vill vara med
ja,
i NATO.
Du lyckades förvirra mig till slut. Alltså.
ja, men jag ska försöka få in oss på kurs igen. Lite villkor ska det väl ändå trots allt finnas då just i den här frågan med kärnvapen. Det är det vi ska reda ut här nu.
Mm.
Tobias Billström fick ju en del frågor som sagt både från journalister och politiska motståndare. Det var ju riksdagsdebatt efter den här deklarationen då. För det som Tobias Billström sa var att Sverige som NATO-medlem nu då kommer att engagera sig i försvarsalliansens samtliga kärnuppgifter, däribland avskräckning.
Mm.
Mm, så där kommer vi vara engagerade. Och vad har då NATO för avskräckningsinstrument? Ja, men det är väl några stycken, vilket är det viktigaste? Det är inte JAS utan det är ju kärnvapen. Yeah. Så här sa Tobias Billström till SVT. Nu ska vi se... där har vi det.
Det är ju så att Sverige ställer naturligtvis fullt ut upp på NATOs kärnvapenkoncept. Det är en del av avskräckningsförmågan som NATO har. Och det är viktigt att man har den, därför att om inte demokratier har kärnvapen, då har diktaturer kärnvapen. Och de kommer inte att göra sig av med dem, utan de kommer då använda dem för utpressning. Så konceptet finns där och vi måste förhålla oss till det.
Vi måste förhålla oss till det konceptet. Mm. Och det betyder alltså inte att vi ska ha kärnvapen på svensk mark, i alla fall inte i fredstid. För att det här har ju varit en snackis också då, som du säkert känner till, Anders, men våra grannländer Norge och Danmark, de har ju nämligen några liksom förbehåll. Det är egentligen inte formella förbehåll, det är väldigt viktigt vad man kallar det här då, i en NATO-process, utan mer en policy vad jag förstår det, som just innebär att man inte ska ha kärnvapen i landet i fredstid. Och det har Tobias Billström tidigare sagt att Sverige kommer följa, alltså Norge och Danmarks exempel, men också då att regeringen själva vill invänta själva NATO-medlemskapet innan man tar ställning till om man ska försöka liksom få till någon sån här skriftlig försäkran om förbud på svensk mark.
Ja, och jag uppfattar aldrig inte det som en stängd dörr på något sätt, så som det sägs nu.
Nej, men vi ska lyssna nu då. Nu är vi medlemmar. Hur blir det, Tobias Billström?
Länder som Danmark och Norge har ju sagt att de har förbehåll på det här området mot kärnvapen på sitt territorium i fredstid. Vi har för avsikt att följa det exemplet.
Ja, vi ska ändå följa det exemplet. Mm. Så att i fredstid ska vi inte ha kärnvapen här. Det är ändå det han säger.
Ja.
Ja, så nu har vi gjort det klart. Det kortet ligger, lagt och ligger i fredstid. Men i krigstid då?
Ja, och när är det krigstid för... Ja.
Mm, precis. Du ställer den frågan som även andra ställt. Underförstått, är det så då att det blir kärnvapen här om det råder krig? Alltså i krigstid?
Mm.
Det vet vi inte riktigt så här. Ett ganska långt svar här kommer från Tobias Billström på den frågan från SVT.
Men det är ju så att i krig så förändras ju hela tiden spelplanen, och det får inte lov att råda någon som helst tvekan om att vi är beroende av artikel 5. Vi respekterar artikel 5. Artikel 5 innebär också en koppling till då försvars- och avskräckningskonceptet i NATO, och vill ju inte avhända oss det skydd som vi får via NATOs kärnvapendoktrin i det här avseendet. Men i fredstid så finns det ingen anledning att göra avkall på den här politiken.
Blir du klokare?
Nej, alltså jag hör bara, vi håller alla dörrar öppna så tar vi beslut sen, eller?
Ja, om det blir krig, alltså det han säger är väl ungefär att blir det krig så kan väl i princip vad som helst hända. Vill vi då ha hjälp att avskräcka Ryssland till exempel med ett kärnvapenhot, om vi vill ha det avskräckningsvapet så att säga, då får vi inte vara för fina i kanten för att själva herbergera kärnvapen på svensk mark. Typ så tolkar jag honom.
Okej, ja. Men, du lyssnar nog bättre än mig.
Ja, jag har lyssnat 2-3 gånger. Varför det är så långt? Vad är det han säger här nu? Men ungefär så. Men då uppstår ju den här frågan som du ställde tidigare. När är det krigstid då?
Mm.
Är det bara när Sverige är i krig? Eller är det när ett NATO-land är i krig? Eller är det om länder som NATO stöttar mer eller mindre direkt eller indirekt är i krig?
Mm.
Är det krigstid om Ukraina är i krig?
Mm.
Och Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling, han var en av de som gick in på detta i riksdagsdebatten igår. Vad menar regeringen med fredstid och krigstid, undrade han. Och om det är krig och det står kärnvapen här då, gör inte det Sverige till en ännu större måltavla för ett anfall?
Mm, ja,
det var frågor som han ställde sig. Nej, du behöver inte svara på det.
Nej, jag bara tänker så här, alla de här retoriska frågorna känns bara massa smashar hit och dit från alla håll liksom.
Ja, jag såg inte att han fick några direkta svar på det från Billström, men Vänsterpartiet, Miljöpartiet och flera fredsorganisationer vill ju nämligen att Sverige ska lagstifta mot kärnvapen på svensk mark. Vi ska inte ha det oavsett då. Så vad säger Tobias Billström om det?
Det finns inget behov av detta, och varför skulle vi utfärda ett förbud mot det här som då dessutom skulle komma i clinch med det som vi nyss pratade om, det vill säga en situation där läget försämras?
Ja, det behövs inte, och om vi har den lagen då och har förbundit oss till NATO och artikel 5 och så vidare, då går ju det i clinch mot det, typ så säger han. Så det som gäller här nu då, alltså för att sammanfatta, jag förstår att det är lite rörigt.
Ja, men det är bra, en sammanfattning är fint.
Kärnvapen ska inte finnas på svensk mark i fredstid, det är vad som är sagt. Vi ska inte ha något formellt förbehåll vad jag förstår, utan mer av en som en policy liksom. Eller det är ett förbehåll, men man ska liksom inte skicka in någon skriftlig ansökan. det där, förlåt för oklar sammanfattning.
Tack, men tack det där för sammanfattning.
Ja, men kontentan, inga kärnvapen på svensk mark i fredstid. Men blir det krig, då ställer vi upp på NATOs avskräckningskoncept, vilket kärnvapen är en del av, vilket framgår av NATOs artikel 5. Alltså den en för alla för dem, en artikeln. Och då vet vi inte vad som händer.
Nej.
Nej, det kan bli kärnvapen här.
Kanske.
Kanske.
Möjligen.
Bra, nu har vi blivit klara med det. Det är nyhetsshowen du lyssnar på 21 mars, torsdag. Anders Hagström, Kalle Berg i studion, och i lördag så var det ju då dags igen. Ett nytt vulkanutbrott på Island som återigen gjorde då att lava strömmade ner mot den lilla orten Grindavik. Det var det fjärde i ordningen och hittills kraftigaste utbrottet sedan i december då när detta brakade loss. Och enligt experter är nu Island på väg in i en lång period av ökad vulkanisk aktivitet. Det gjorde ju oss nyfikna då. Vad innebär det här? Kommer liksom delar av Island bli obeboeliga? Vad händer med flygtrafiken? Många frågor dyker upp. Vi ska prata om det här med en expert på ämnet. Han är professor i geofysik och vulkanolog vid Göteborgs universitet. Välkommen tillbaka till programmet, Erik Sturkell.
Ja, tack så mycket.
Du, hur följer du detta som sker på Island?
Ja, jag följer det varje dag eller flera gånger per dag. Och de har mycket bra hemsida på den meteorologiska byrån som övervakar jordskalv och hur marken rör sig, förutom väder.
Har du varit mycket på Island?
Jag har bott där med 13 år.
Okej, okay. Så där, att,
och sen tidningarna, och så har jag kompisar som jag kan fråga, så att jag följer med så mycket jag kan.
Vad kom först, vulkanintresset eller liksom eller flytten till Island? Alltså flyttade du till Island för vulkanerna eller var det på Island? Du förstår.
Det var vulkanerna som drog. Det Nordiska rådet hade ett stipendieprogram så man kunde komma dit och jobba med vulkaner under några år.
Och då högg du direkt.
Ja.
Ja. Men du, till ämnet då. Det senaste utbrottet. Hur är situationen just nu?
Ja, lava pumpar ut hela tiden och de senaste dagarna har inte aktiviteten gått ner. Och om man tittar på vad som har hänt lite runt omkring. Det finns ett Blå lagunen, den är ett bra riktmärke här.
Den kända turistattraktionen.
Ja, Fällan.
Fällan.
Och just väster om det så samlas magma, det är ett smältberg under marken på ungefär 4 kilometers djup. Och sen oktober har det fungerat väldigt bra som en indikator vad som ska ske. Marken lyfts upp när ny magma kommer in där under och sen när magman lämnar området då sjunker den ihop. Och det blir jordskalv och ett utbrott.
Men vadå, så när marken sjunker ner igen då blir det jordskalv?
Jordskalv när magman rör sig bort därifrån. Aha. Och upp mot ytan.
Det låter ju som att det bara skulle så, falla ner allting i jorden. Men
ja, det sjunker en del. Det är många centimeter ner det sjunker.
Aha.
Och då har man kunnat ha det här som ett ganska bra indikator vad som kommer ske. Lyfts marken upp och samlas mycket magma där. Och då tittar man på hur mycket var det förra gången. Och när detta är nära där så då säger man, ja nu ökar varningsstegen. Och sen när jordskalv kommer, då rör sig magma därifrån. Och då är det en stor risk att det kommer upp på ytan och blir lava.
Okay.
Men den här gången har det varit lite annorlunda. Magma hade samlats där, jordskalv kom, men bara 10 minuter innan lavan kom ut. Och det var tidigare har det varit en timme, en och en halv timme.
Ja, men jag minns att nu i lördag, så att jag tror det var en minut innan så varningen kom till människor i området.
Man började se de första jordskalven kom klockan 10 och sen måste man vara säker på nu är det här många jordskalv som kommer. Varningen gick ut och så att det var bara någon minut innan utbrottet började.
Var det folk i området?
Ja, det här var ju på kvällen och då var det 700 personer i den här badet Blå lagunen.
Alltså det är fortfarande, vadå, öppet?
Ja.
Som det, aha, okej, jag tror det visste faktiskt inte jag.
Ja. Eller var nu, ja. Nu kanske
ja, de väntar väl tills det har slutat här innan de öppnar. Men det är, här har vi, de vill hålla det öppet. De har gjort enorma investeringar där.
Mm. Är det sådana här liksom cementvallar och sånt, eller vad är det för?
Ja,
eller nej, du menar investeringar innan kanske?
Innan.
Mm, jag förstår.
Och så att för några utbrott sen så då hade man då hade man ju också hotellgäster där.
Ja.
Så att då kom utbrottet mitt i natten eller tidigt på morgonen. Ja. Och då gör du evakuering mycket svårare när folk sover.
Ja. Mm. Men Grindavik då, den här byn och de boende där, det har ju ändå evakuerats i omgångar. Mm. Så här, hur ser du på framtiden för den byn? Kommer någon någonsin kunna bo där igen? Eller?
Ja, det där är... jag är lite pessimistisk över deras framtid. Man har ju byggt vallar nu och det är ju... lava strömmar ju ner mot staden. Eller, och, men vallarna... styr bort dem ut mot havet nu. Och då kommer den vägen som går österut att skäras av. Men håller här på. Vallarna kommer, det kommer vara så mycket lava så det kommer till slut rinna över vallarna.
Mm.
Om det här fortsätter. Och sen kan det också komma utbrott i princip mitt inne i stan.
Men kan det bli liksom de här utbrotten som man tänker sig med en klassisk vulkan? Eller är det med det där puttrar över av lava?
Just nu har vi att det är lavaflöden. Det är ju inga stora eruptionsmål. Det är inte mycket aska här.
Nej.
Du ser på bilden att det är lavafontäner. Och så kommer det upp gas. Och det är... men nästan ingen aska nu.
Hur farlig är den gasen då?
Det är vattenånga, koldioxid är inte bra. Därför det är tyngre än luft och det hamnar i lågpunkter. Och då ska man inte gå ner där det är en liten depression i marken.
Nej.
Ha gärna en kanariefågel med dig eller så.
Ja, tips.
Sen är det ju... kolmonoxid lite grann, men det är svaveldioxiden som är den mest otrevliga här. Mm.
Man vill inte vara i närheten när
Nej.
Det här sprutar upp, förstår jag det som.
Men det intressanta är att de största halterna av gaser kommer en liten bit bort.
Aha.
Därför när gasen kommer upp är den varm, då stiger den.
Mm.
Och sen när den kyls av och driver lite mer längre bort, då sjunker den ner. Så att
Vad innebär det då?
Att när, då kommer den till marken igen.
Ah, ja, ja.
Och då
är man illa ute.
Ja, illa ute. Och svaveldioxiden, det är ju när det reagerar med vatten och blir svavelsyra.
Okej, okay. Händer det alltså
ja,
as we speak?
Ja.
Och, det ligger svavelsyra på marken.
Ja, och, men framförallt om du är där så, där du har vatten, det är läppar och ögon.
Ja.
Mm.
Och det är otrevligt.
Men jag menar, okej, men folk liksom åker ändå till Blå lagunen. Det är inte exakt där det händer.
Nej,
då,
man får hålla
det låter helt vansinnigt bara, det du berättar.
Ja, Blå lagunen ligger ju så, egentligen så nära så att den, gasen, när den sjunker ner lite längre bort.
Ah, okay.
Men jag tror inte det är det man räknar med. Man tittar mycket på vindriktningar också.
Mm.
Så att det är ju tämligen blåsigt där. Och om man har en nordlig vind så är det, blåser gasen bort.
Men hur fasen, okej, det låter ju ändå som ganska små marginaler för att dra och liksom ta ett gott källbad liksom.
Ja.
Om det ligger svavelsyra några...
Ja, men då man är ju vatten och då blir det ju utspätt.
Ah, ja, okej. Safe. Men de har ju redan då börjat, vad jag förstår, liksom lösa ut folks bostäder där i Grundavik, staten och så, och många har gjort det för att flytta någon annanstans. Alltså om man bara tar på ett generellt plan då, att det talas om den här liksom längre perioden av vulkanisk aktivitet på Island. Hur lång är den? Vad innebär det?
Nu, då ska vi liksom, på Island i helhet då, har man ju alltid vulkaner där.
Ja.
Men nu talar vi om Reykjanes, den här halvön som går ut från Reykjavik mot flygplatsen.
Okay.
Och där har man undersökt tidigare lavor och sett att man har perioder av vulkanisk aktivitet som är 250-300 år långa, och så har man en stillestånd i 700 år eller 600 år. Och senaste episoden var när vikingarna kom på 870-talet. Mm. Då var det en episod som höll på från 870-talet till 1240. Mm. Och sen från 1241 faktiskt, så har det inte varit någon aktivitet på Reykjanes tills nu. Mm. Så att, och det här, man har tittat ännu längre tillbaka i tiden, och det här har man tre tydliga episoder som följer det här mönstret.
Okay.
Så då tror man, och med ganska välgrundat, vi är inne i en ny vulkanisk episod på Reykjanes. Sen har du ju alltid vulkaner på överallt annars på Island.
Men den här Reykjanes-situationen då, eller vad kan man dra, vad kan man förvänta sig av den ökade vulkaniska aktiviteten då?
Ja, det kommer det sändas en Fagradalsfjäll för några år sedan, så kommer det ske sådana utbrott då och då. Mm. Det kan vara lugnt i 10 år, 15 år och sen kommer det igen. Men nu är det igång.
Mm.
Och sen man har ju en bra indikation var lavor kan ta vägen. Man vet ju var de tidigare lavorna har runnit ut.
Mm.
Så att Reykjavik, större del av Reykjavik är ju tämligen säkert.
Det är det ändå, ja. Ja. För jag menar, när man hör om det här som göteborgare, mm, så om det skulle liksom ske här skulle man få fullständig panik liksom. Men du som talar med folk på Island och gamla kollegor och sådär, tar de detta med ro eller hur är stämningen?
Ja, det är ju bekymmersamt det här att nu drabbas människor. De förlorar hus och hem, och en person har ju omkommit också i det här. Den mannen höll på att fylla igen av de här stora sprickorna som över i Grindavik så har meter breda sprickor öppnats. De kan vara 20-40 meter djupa.
Mm.
Och de höll på att fylla igen sprickor, och sen visade det var mycket större hålrum under. Så han försvann ner och han har fortfarande inte hittats.
Nej.
Och det finns 7-8 riktigt, riktigt stora hålrum under Grindavik. Och sen har man ser inte alltid sprickorna på ytan, för jorden eller gräsmattan, speciellt om man har så här konstgräs, det håller ihop. Så att det ser ut som en gräsmatta och sen är det ett stort hål under.
Okej. Okay. Men vad är det värsta som kan hända? Vad är worst case scenario i den här ökade vulkaniska aktiviteten?
Ja, vi har ju flygplatsen Keflavik som ligger där. Den är inte hotad av lavor, tycks det som. Men om det blir den här utbrottet sker under vatten i havet, då kommer den här lavan reagera kontakt med det kalla vattnet, och då sprängs den sönder.
Lavan sprängs
sönder? Ja. Så att kallnar så snabbt att det bara sprängs sönder till små, små bitar.
Och vad händer då?
Då blir det aska.
Okay.
Och då stiger aska upp från den kratern.
Ah.
Och så är vi bara 20 kilometer från flygplatsen.
Men är det liksom, vad heter den, Eyjafjallajökull, är det på den nivån är då eventuellt?
Ja, men här räcker det att askan kommer bara upp några kilometer.
Ah.
Därför man har ju så nära, landningsbanorna ligger bara några 15 kilometer bort.
Mm.
Och det är det som är den, Eyjafjallajökull, där var det, kom det upp lava under en glaciär, och då kom det väldigt mycket vatten och då sprängdes den här lavan sönder till små, små fragment.
Mm.
Och där kom den upp till 10 000 meters höjd.
Mm.
Men i det här fallet, det är så nära flygplatsen, så det är väl det som man är väldigt orolig för, folks hus och hem.
Men vadå, skulle Island kunna bli ett ställe man åker båt till i 10 år framöver om det skulle bli så?
Nej, man har några plan B, C och så att man har ju en reservflygplats för de stora flygplanen uppe i nordöstra Island.
Mm.
Därför om det är riktigt, riktigt dåligt väder, att det inte går att landa på Keflavik, då kan man omdirigera planen dit. Så att det är ganska långt från Reykjavik. Men fördelen med det är att det oftast inte dåligt väder över hela Island samtidigt. Det händer, men inte ofta.
Mm. Vad är du mest nyfiken på nu de kommande dagarna då? Vad följer du specifikt i detta?
Jag är bara här att nu det känns som att vulkanen har bytt växel. Uh-huh. Att nu strömmar det in ny magma i den här magmareservoaren just väster om Blåa lagunen. Och som så att den sjunker inte ihop med när utbrottet är. Att hela tiden kommer till ny magma som ersätter det som sprutar ut.
Mm.
Och då kan det hålla på en längre tid. Nu har det här utbrottet hållit på mycket längre än de tidigare utbrotten.
Mm. Vad är en längre tid i din värld?
Ja, det, att det håller på någon månad sådär.
Aha, okay.
Jämför med Fagradalsfjället som höll på i flera månader.
Aha.
Om det står och pumpar ut lava så länge så kommer det bli så mycket att man det finns ju risk att man fyller på så mycket att ballarna inte är tillräckligt höga så att det kommer då kan rinna över och strömma ner i staden.
Grindavik alltså. Ja. Mm. Ja, det är ju någonting som blir väldigt intressant att följa helt klart. Mm. Och det gör ju du, Erik Sturkell, som är geofysiker och vulkanolog på Göteborgs universitet. Vi tackar dig så hemskt mycket för att du kom hit idag. Jag misstänker att det inte är det sista vi hör från dig i det här programmet.
De nästa 200 åren.
Tack ska du ha, Erik. Tack ska du ha. Ja, Erik Sturkell har lämnat studion. Han bjöd ju ändå på en liten fun fact innan han gick så här. Han var så här, ja, ni kanske undrar varför har man ens byggt en stad i Grindavik då, om det är den här vulkaniska aktiviteten. Ja, dels att det inte hade hänt någonting på 800 år då, men också att det är så himla bra hamnmöjligheter där. Och det är det sällan på sydvästra Island då. Det finns jättebra fiskevatten och sånt. Det var bara lite intressant liksom, att man typ så här, det fick typ vara värt det. Eftersom det inte hade varit någon vulkanisk aktivitet på lång tid då. Erik Sturkell alltså. Men vi går vidare med fler nyheter om en stund. Kommer Jan Andersson hit, kan jag ju bara puffa för. Han har ju fått så strikta förhållningsregler från Netflix och HBO om hur han som recensent ska recensera. Han har skrivit en text om det. Det ska vi prata om sen. Det tycker jag var väldigt intressant. Men jag nämnde ju det här med bidéer tidigare, Anders.
Det gjorde du.
Är du bekant?
Frekvent bidéanvändare? Ja. Nej, jag har faktiskt aldrig haft någon.
Nej, inte jag heller. Och man har väl stött på det i diverse hotellrum och så, men jag har faktiskt aldrig vågat mig på det.
Nej.
Det är ändå lite så... Ja, men det är ju ändå något väldigt intimt och om man inte är van vid det. Det ska ganska mycket till för att man vill förändra en rutin där bak.
Liksom. Ja, men väldigt snabbt hamnar i en utsatt situation. När man vill inte att någon öppnar dörren när man använder en
bidé. Och man kanske är lite rädd att göra fel.
Absolut,
man vet inte riktigt hur det fungerar. Och det är en väldigt utsatt position som du säger. Mm. Och, ja, men det känns bara som att det kan uppstå liksom obekväma situationer för den som inte är van. Men det anledningen till att jag tar upp det här är att jag läser en artikel från Washington Post via Yahoo News som också publicerat det här.
Kul, Yahoo, om det är modernt, välkomna tillbaka. Eller om det är på 2000-tal, tidigt 2000-tal eller något sånt där.
Det känns som att Yahoo fortfarande är en grej i USA mest. Inte ofta man surfar in där, va?
Nej, det är någon gång ibland så är det förinställt på någon dator man använder. Och
på
så.
Biblioteket?
Ja, men typ. Precis.
Hur gammal är du, Anders? Du sitter på biblioteket och surfar in på Yahoo. Nej, men, med din fruktlåda. Nej, men du, jag läser i alla fall det från Washington Post. Då rubriken är så här: "They panic bought bidets during the pandemic and it changed their lives."
Vänta, en gång till.
Ja, rubriken. Ja, men jag tar den på svenska ungefär då. Det som det handlar om är att under pandemin så blev det någonting som kallas för det var bara lite roligt.
Jag kan engelska, jag lovar, så du kan säga det. Jag lyssnade bara då.
Ja, men jag tyckte det var så rörigt att säga den bara så här: "At the height of the great toilet paper shortage" som rådde under pandemin då. Det blev en jättebrist på toalettpapper.
Tidigt på pandemin.
Bara en rolig formulering så här: "The Great Depression och The Great Toilet Paper Shortage of 2020" som rådde då. Så var det då en del, ja, men kanske privilegierade människor i sig som installerade bidéer hemma då.
Ja, de installerade till och med så i den situationen. Det
ja, precis.
Handlingskraftigt.
För att rationalisera bort det här med toalettpapper då och slippa liksom den utgiften och slippa stå och hamstra. på olika Walmart.
Man behöver liksom inte, när det kanske bara blir kladdigt, men man behöver inte toapapper efter man använt MBD eller?
Ja, men jag önskar att jag hade svaret på den frågan, men
man vill inte dra upp kalsong när man är blöt liksom.
Men det är ibland kanske någon tork där bak eller handduk man använder inte. Så. Du kanske i alla fall behöver mindre toapapper ändå.
Ja, men det låter väl rimligt.
Ett vanligt besök så att säga. Ett traditionellt svenskt besök på toaletten. Men då visade det sig då bara att det är väldigt många som köpte upp sig på bidéer. Vår Centerpost har pratat med människor som är i bidébranschen och de kunde ju inte tro sina ögon när beställningarna började rulla in.
Länge sedan de var moderna faktiskt.
Precis, var har vi hamnat? Är det liksom Japan det här? För där har man ju väldigt mycket bidéer.
Ja, det är,
och det har hållit i sig, visade sig då, att många då som gick över till bidén vill inte se tillbaka.
Nej.
De tycker det är skönt att slippa toapapper, och när man väl har liksom kommit över det här, ja men lite, ja, vad ska man säga, stigmat eller den här gränsen att liksom byta där bak rutin. Så är man jättenöjd med det.
Ja, men det känns ju, alltså inte orimligt, men det jag ser framför mig då är ju inte att man går tillbaka till en sån lite mintgrön porslinsbidé, utan kanske en sån här supermodern japansk toa snarare.
Ja, precis. Det finns ju väldigt många varianter i dagens bidélandskap. De har pratat på Washington Post med en användare, Ryan Deitch. Tror jag det uttalas. Han kallar sig för ett absolute fan av bidéer då. Och han säger att det har verkligen fått honom att spara in på papper, och det får honom att spara ganska mycket pengar faktiskt. Och att
jo, men vad kostar det att installera bidén då?
Ja, men det kan vara lite olika då. Men han menar också att det ger ett mindre klimatavtryck. Också att han känner sig renare. He feels cleaner. Och han bor i New York då, och då var det en väldigt viktig liksom aspekt när han skulle söka välja lägenhet, att det fanns tillgång till just bidé. Men det är ju en relevant fråga, Anders, så här, vad kostar det att installera en bidé? Jag vet inte, men du kanske sparar in det över tid på toalettpapper. Möjligen. Så jag vet inte riktigt så här om jag så himla mycket mer att säga om det. BD-boomen råder. Och jag undrar väl helt enkelt, hade du liksom efter att ha hört där och hur nöjda de är i New York City till exempel, hade du kunnat tänka dig att gå över, Anders?
Till en modern sån toa med en liten stråle där man sitter kvar och inte behöver röra sig, till en sån liten porslins där jag ska stå och huka, nej.
Nej, men då kollar vi på den första varianten och ser om vi kan ordna något för dig. De tar upp i den här artikeln att 8 av 10 japanska hushåll till exempel, där har man en toalettbidé-kombo då. Och det är enligt siffror från 2018. 1975 i Italien så kom en lag som a law requiring every resident to have a bidet.
Ja,
så där är det redan lag. Vi får se om vi i klimatångestens tid går åt det hållet även här i Sverige då.
Just det, jag ska bara scrolla lite här faktiskt, för att så förberedde jag. Men jo, svenskarna blir allt prydare. Jag sa ju att jag skulle prata lite om det.
Ja, just det.
Och det ska jag göra, för det är nämligen så här att det handlar om opassande offentlig konst. Och att, det är, att svenskarna blir prydare, det märks i alla fall på Statens konstråd. Och det läser jag på svt.se. Och de rapporterar att konst med till exempel nakna motiv och andra exempel som nämns är folk som röker skickas tillbaka oftare då. Det passar inte in på våra myndigheter helt enkelt.
Ja, vadå? Att det kommer in de här konstverken till myndigheterna? Eller att det finns där och de bara, det här ska vi inte
köper
ha?
Jag kan inte det här exakt, men jag tror att de köper väl in en massa konst som man sen ska sprida till sjukhus och annat, du vet.
Ja,
så de skickar ut då, men varje år returneras ungefär 2000 konstverk till Statens konstråd då. Så de skickar ut, och sen så är det någon sjukhuschef som är såhär, nej men kära min då. Så de skickar tillbaka det. Till exempel så har tiden då Ja, det tog jag innan. Rökare har sprungit från...
Det kan man ju fatta på ett sjukhus, att man kanske inte vill ha någon som står och röker, eventuellt.
Ja, men det, det är väl ingen uppmaning. Det
nej.
Men, ja, och nakna då blir ofta sånt som skickas tillbaka. Bland exemplen som nämns då så finns det, nu kommer jag låta som en konstvetare, lite trevligt. Mm. Sven Ljungbergs serie över arbetarklassrörelsens historia, som vi alla känner till. Den borde väl passa bra på Arbetsförmedlingen, tänker man.
Mm.
Nej, den skickades tillbaka. Och det, ja, det var nog kanske att de rökte och lite så här. Det var lite för sluskigt kanske.
Jaha.
Så den platsade inte där. Och en målning som heter Om kriget igen och igen av Karin Mamma Andersson har blivit, citat, för kraftfull för Försvarsdepartementet.
Ja, den är för stark, det är för stark tobak liksom.
Jag vet inte om citatet kommer från Försvarsdepartementet.
De är så himla berörda när de kommer in där på morgonen, alla generaler och majorer och allting. Mm. Det här är för starkt, Karin Mamma.
Ja, så det skickades också tillbaka. Så det är väl någon spaning här om att svenskarna blir lite prydare överlag och att det påverkar även konsten.
Mm.
Men det finns tröst att finna för den som längtar efter lite kontroversiella tavlor då, men till exempel nakenhet eller rökare.
Mm.
Och det är att den här bortplockade konsten som inte får vara på våra myndigheter visas nu i en egen utställning.
Aha, okej.
Okay. Så Statens konstråd har gjort en egen utställning med den här konsten som myndigheterna har skickat tillbaka till just Statens konstråd.
Så alla dekadenta pervor kan gå på den som bara vill se naket och röka.
Är du ett dekadent pervo så finns en utställning, men då måste du ta dig till Stockholm där Statens konstråd ligger.
Ja. Mm. Det är ju så det är där uppe ändå, va?
Yes.
Jag kan följa upp sen med det här med från Storbritannien, för där ska man dra en ny åldersgräns för sexscener och naket. Ja. Lite mer pryd stämning där också.
Ja, men det är
ju
någonting med samtiden. En spaning finns ju att göra här, absolut.
Ja, vi tar det om en liten stund. Men först så ska vi släppa in Jan Andersson i studion, vår tv-recensent. Ja, nu så ska vi tala lite om arbetsmiljö, och då är det inte vilken arbetsmiljö som helst utan GPS TV-kritikers Jan Anderssons arbetsmiljö.
Låter spännande, min arbetsmiljö. Jag kommer imorgon och prata om min lunchlåda. Ja.
För igår då så kom du med en krönika med rubriken Så försöker Netflix styra våra recensioner. Vad handlar det här om egentligen? God morgon kan jag väl få säga först, Jan.
God morgon, det börjar lite mjukt så.
Ja.
Det är ju, hela branschen har ju ganska länge försökt att liksom reglera när och hur och var vi recenserar. Alltid från när vi fotograferar artisterna i Skandinavium så ska de ha fotokontrakt som ibland gör att vi inte kan plåta dem, för vi ställer inte upp på reglerna. Vad det gäller tv-serier så är det ofta så att vi får en embargo på tid, att ni får inte recensera den här serien för en viss datum då.
Mm.
Och det kan man ju acceptera, för då har vi ofta fått dem i förhand. Liksom, om vi väntar med att recensera till dess att serien är släppt, då är det inga regler alls, då skriver vi vad vi vill.
Mm.
Men om vi får titta på den i förväg så är det ofta att okej, då får ni inte skriva på den förrän, eller släppa recensionen för ett par dagar innan serien kommer. Liksom,
men det kan väl vara lite fair
enough. Det
liksom.
Kan vara fair enough, absolut. Mm. Men nu sen den sista tiden så har det blivit mer och mer att de vill även reglera vad vi skriver, alltså hur mycket vi får skriva. Vi får inte berätta om det, vi får inte berätta om det.
Men du hade något exempel där i din text.
Ja, alltså oftast är det så att de här, det är också en slags embargo som lägger på oss då, med så här vad vi får berätta. Så kan det ofta vara för att de inte vill. De vill skydda läsarna, eller tittarna, att berätta inte för mycket, för det här är ändå en spoiler. Liksom. Mm. Men nu senast så kom ju Ronja Rövardotter då, som via Play spelar in under ett par år och sålt till Netflix för att de inte hade råd att ha kvar det. Och då var överst på den här kravlistan att du får inte berätta att Borka och alltså Mattis, som är två rövarhövdingarna, att de har en historia som att de kände varandra som barn.
Okay.
Deras barn i sin tur, Ronja och Birk, blir ju goda vänner och liksom, det bygger, hela historien bygger ju på detta.
Ja.
Och det vet ju alla som har sett Ronja någon gång på tv eller som har läst boken eller fått den uppläst för sig. Och då kände jag bara, men det ska väl de skita i liksom. Ja. Alla vet ju detta. Och de som inte vet det, så är det ändå ingen stor spoiler liksom. Ja. Hela serien handlar ju om vänskap och så man förstår att det...
Vad tror du de blir förbannade nu då när du står och säger det här?
Nej, alltså,
spoilar
detta
Mattis
är ingen recension. Alltså, jag får inte skriva det i min recension, men att Astrid Lindgrens berättelse, om jag återger den, det kan ju de, ska de bara strunta i liksom. Men däremot så fanns ju några, det var ju första punkten på det här kravbrevet då.
Ja.
Det fanns ju ett par punkter till, för att den här serien då, som jag har sett nu första del, den är uppdelad i två delar. Mm. Första sex avsnitten har sett, den är ganska bra.
Ja.
Men den är ju väldigt mycket längre än vad filmen är. Så att de måste ju fylla ut den med ganska mycket bihistorier.
Ja, just det.
Och ett par av de här andra punkterna handlar ju då om att berätta inte detta och detta som ingen vet. De som är, så är det helt ny person.
Det som inte återfinns i Astrid Lindgrens.
Precis, mm. Och det kan jag förstå. Liksom, att det är klart att jag inte berättar det. Men jag känner bara en gång att det har inte, Netflix måste ju lita på recensenternas liksom, integritet här någonstans. Därför att om jag skriver att det var kyparen som var mördaren, liksom, då blir ju våra läsare vansinniga. Och det är för dem jag skriver, inte för Netflix.
Nej, så precis.
Då känner jag rätt snabbt vad som är okej och inte berätta.
Men är det lite att man känner sig typ lite idiotförklarad då? Att de så här berättar inte.
Ungefär så. Ja. Man känner hur struten växer, men lita på oss lite liksom.
Ja, för du har hållit på ett tag med det här.
Jag har hållit på ett tag med detta. Ja. Och det känns lite grann som att de flyttar fram gränsen lite hela tiden.
Varför tror du det var vadan denna utveckling?
Ja, jag tror att det är mycket USAs fel. Att de har liksom en tradition där av hierarkiskt tänkande och det är någon som bestämmer och lite oklart varför, och sen får alla andra rätta sig efter det.
Mm.
Sen är det ju enormt mycket pengar inblandat i detta såklart, att de vill ta Sagan om ringen här, vad heter den, Maktens ringar som kom förra året, den prequelen till Sagan om ringen.
Mm.
Jag kollade lite nu och det var ju, den gick ju på Amazon Prime.
Mm.
Första säsongen där gav de $715 miljoner för.
Ja.
Det är 8 miljarder för 8 avsnitt. Mm. Det är 1 miljard per avsnitt.
Och då hade de ändå inte rättigheterna till Silmarillion som heter den bärande delen. Var det liksom, den stora. Nej.
Nu kommer säsong 2 och då har de redan betalt utgår från rättigheterna, så blir det lite billigare då per avsnitt. Men ändå 1 miljard per avsnitt. Då vill inte de ha någon sån morgontrött recensent i GP som berättar för mycket liksom.
Nej.
Och bränner deras pengar.
Men de har låga tankar av recensenterna.
Det har de.
Låter det ju som.
Så känns
Eller så framstår det i alla fall.
Man får det intrycket.
Ja.
Och de kanske har blivit brända. Så det finns ju vi som jobbar då med detta professionellt på morgontidningarna och kvällstidningarna. Och sådär. Vi vet ju ungefär vad reglerna går och har gjort detta så pass länge. Men om de släpper det till... Alltså det finns jättemånga duktiga poddare och det finns jättemånga duktiga som skriver alla olika sajter på nätet,
ja.
Som kanske inte har samma känsla för att hålla på hemligheter liksom, att man inte spelar spelet på det sättet, och det kan man ju tycka kan vara pikt och fräscht, men det gör ju också att då kanske man går över den här gränsen och berättar för mycket på det som man inte ska berätta. Men när serien som sagt, när serien väl är släppt, då är vi fria att berätta vad vi vill, men det gör ju ändå inte för att inte spoila för mycket för.
Nej, men då kanske liksom man slutar läsa dig som recensent om det, så varje artikel att du bara så. Och sen var det väldigt häftigt när alla dog på slutet.
Det är ju kul en gång kanske, men sen så är det inte kul för någon sen. Liksom, så att,
det var
men
ett ganska roligt exempel i din krönika också om att det också fanns ett villkorat kontrakt för det villkorade kontraktet.
Jag minns inte vilken sajt det var nu, men det var, eller av de här streamingtjänsterna, men det var någon av dem där det var mycket pengar inblandat som sa att du får liksom inte berätta att vi har synpunkter på vad du skriver.
Nej, just det. Du får inte berätta att det finns...
Någonting att du inte får berätta.
Minns du inte eller vill du inte berätta i frågan?
Nej, jag minns faktiskt inte vilken det var. För att nästan alla amerikanska serier så kommer med olika sådana här kontrakt. Jag tror att det var någon Amazon-serie, men jag är inte helt säker.
Mm.
Vilket, alltså, det spelar väl ingen roll. För nu skrev jag detta för att jag blev bara lite trött på det. Men det är ju ingenting som vi tar upp i varje recension. För det behandlar ju mest mina arbetsförutsättningar, de är inte jätteintressanta för GPs läsare, om inte det är så att jag känner mig att det här vill jag jättegärna berätta.
Nej.
Men jag får inte det. Kommer jag i det läget, då ska jag nog inte ha skrivit på kontraktet.
Nej.
Utan då skiter jag och recensera.
Men vad säger de själva då, om man påpekar det här för dem, att varför styr ni det här på det här sättet?
Det är lika lätt att ringa till Netflix och nå liksom Mark Zuckerberg ungefär. Nu har de en PR-byrå i Stockholm som är bra, de gör vad de kan, men det är ett gäng svenskar som sitter där som är bakbundna av Netflix huvudkontor i USA, tänker jag då. Så att, men man får sällan några svar, utan det är så det är.
Men har du frågat dem typ, hallå, varför? Jag vet väl det här liksom.
Ja.
Men då, vad säger de då?
Du vet ju det är, säger de då. Det är USA där de vill ha det så här.
Ja, okej.
Och som Ronja Rövardotter nu har premiär på onsdag nästa vecka. Och då delar de upp den i två, kommer sex delar då. Och sen så gör de ett uppehåll, så kommer en del två oklart när. Och då har jag frågat, varför delar ni upp det liksom? Och varför har de här konstiga reglerna? Men de svarar inte på det. Jag får inga vettiga svar på det.
Okej. Spännande. Ja, men Ronja Rövardotter, den är så himla aktuell nu. Massa reklam överallt. Men den, du tyckte den...
Jag tycker den var jättebra. Ja. Absolut. För den var insåg... Alltså, jag gick igenom filmen ganska snabbt häromkvällen också.
Research-syfte.
Lite så. Ja. På Tage Danielssons film från 84. Och lite grann som i julkalendern i jula, så var ju den nya versionen nu betydligt mycket... snabbare, bättre, snyggare,
just det.
Läskigare. Alltså den är ganska, de här grådvärgarna är ganska obehagliga faktiskt.
Känns man gör mycket sådana serier nu för att anpassa till föräldrarna. Du vet så här att jag har småbarn och jag såg Ronny Rövarotter på 80-talet. Liksom att det är viktigt att så här, targeta föräldrarna mer än barnen.
Jag tror det de gör, för de förstår att barnen kommer aldrig titta på den gamla. Nej. Då får man titta på den nya. Då får man in föräldrarna igen. Bröderna Lejonhjärta är också på gång, vet jag, i någon ny version på.
Ja.
Så att det är ju mycket att hämta där.
Vad tror du händer nu då, när du har rutit ifrån mot Netflix? Kommer de liksom...
kasta in mig på hall, på vatten och bröd?
Aha.
Nej, jag tror inte det händer någonting. Och jag tror inte det skulle hända någonting heller rent. Alltså om jag skulle avslöja vad jag liksom... gå emot alla regler. Det som händer är att då får inte jag förhandsitt på nästa serie bara. Liksom.
Nej, det hade varit segt i och för sig.
Det har varit segt. Ja. Men sen vet ju inte jag, alltså än en gång bara så att läsarna, tittarna vet att om det är så att de går för långt, att vi känner oss bakbundna som recensenter, oavsett om det är musik eller litteratur eller tv i detta fallet, då säger vi ju nej tack, då recenserar vi inte. Eller så väntar vi till serien är släppt. För då kan de liksom, alltså grejen är att detta är ju ett, vill ni titta i förväg så får ni liksom inte avslöja detta.
Nej.
Men vad de då inte fattar är att även när serien, om jag ska recensera The Last of Us nu, så kanske jag ännu inte skulle berätta hur den slutar. Nej, liksom. Nej. Därför ingen vill veta det.
Nej. Nej, jag tycker det är en intressant, den här texten var en intressant inblick i liksom recensentens arbetsliv. För att jag menar så här, det är så jävla recensionsstyrt hela samhället. Alltså på ett sätt hade väl recensenten ännu mer makt förr när alla bara hade GP som dagstidning och man läste den och bara nej, men då går jag inte på den filmen. Nu kan man välja massa olika. Men samtidigt så vartenda beslut i hela mitt liv så går jag ju och kollar vad en recensent har skrivit om det. Vad jag ska typ köpa för liksom vegofärs.
Det är väl det Netflix vet också, att om GP säger men då recenserar inte vi här. Okej, okay, skitlar vi. Säger de kanske inte, men tänker så.
Viss makt har de. Jan Andersson, tv-kritiker här på GP. Du ska ha tack.
Tack så mycket.
Ja, nu får jag lugna ner mig. Jag liksom halkade in på en diskussion med Jan här om nya
Säsong 2. Ja, lite paranoid också. Jag tror att vi snackar skit om det i chatten. Det är vi inte.
Ja, men det var för att jag började orera tala liksom uppehettat om den säsong 2 på den här Sagan om ringen-serien. För att jag gillar ju inte den så mycket. Fast jag kommer ju verkligen se den. Det ska jag vara tydlig med. Och så pratade jag lite med Jan om det. Så började ni chatta och fnissa. Och då...
Ja,
men då var det tvärtom att Emily Hagbard tydligen sydde en alvkappa på högstadiet i slöjden. Så,
inte helt onödigt.
Nej,
nej.
Vi går väl vidare. Jag bara läste en nyhet på SVT i morse som kanske inspirerar vissa om Darin Karkavatli heter han, inte artisten.
Nej.
Utan det här är
han blir förvirrad.
Ja, precis. Det är inte han. Utan det här är en kille på gymnasiet i Lund i Sverige här då, som i över 100 dagar har pluggat 10 timmar om dagen och streamat sig på YouTube. Det är lite av ett fenomen det här med folk som så här streamar sig själva när de pluggar.
Okay, ja.
Som jag inte kände till, men som jag är inte jätteförvånad. Det finns ju streaming om allting. Folk som YouTuber, vad de gör det ena och det andra. Men jag tyckte bara det var en liten intressant historia. Alltså han var, eller är en kille som gått på gymnasiet då och var liksom helt inne på estetiska ämnen. Han var jätteinne på konst och allting. Tills han en dag, typ i tredje ring tror jag det, bestämde sig för att nej, nu är det jag som ska utbilda mig i teoretisk fysik. Så då sätter han sig hemma och har ett upplägg då där han sänder sig själv live på YouTube och pluggar i 10 timmar om dagen.
Alltså gör en egen kurs i stort sett, köper en kursbok och kör.
Ja, precis. Alltså han läser in 4 kurser i matematik och 2 vardera i fysik och kemi då under liksom en termin, vad jag förstår det.
Mm.
Han har ett schema. Han går upp 03:20 på morgonen.
Okay.
Och börjar då med att plugga, sen går han och lägger sig vid 9:00 och så mellan den här tiden då så hinner han med att gå alltså vanlig skola och ha lite fritid, står det i SVT:s artikel. Oklart hur mycket.
Plugget är inte fritid då, alltså extra plugget.
Nej, precis. Plugget kan ju inte vara fritid, antar jag.
Nej. Men det är också svårt att se var fritiden kommer in, men det är en annan femma. Han kanske inte behöver laga mat och sånt.
Han ser liksom pigg och hälsosam ut sådär. Ser ut som han rör på sig för sina vitaminer. Mm. Det är liksom inga uppenbara fel på killen så sätt. Så det verkar ju gå bra då, och han har gjort det. Och han har då 20 000 prenumeranter på sin YouTube-kanal och flera hundra tittar varje dag. Och han,
förlåt att jag avbröt, men sitter man där för att lära sig med honom eller sitter man för att titta på när han pluggar?
Alltså det är mer typ att han verkar ha klippt ihop upp lite grann så här. Vi kan lyssna lite här från SVT. Alltså så som jag, det kanske är en kombination. Jag har inte hunnit se allting, men att han liksom dels gör så här lite hopklipp, dels liksom berättar lite vad han pluggar och sånt där. Men ja, så här kan det väl låta då.
21, I was studying 10 hours every day. I woke up at 3:20 a.m, ate some breakfast and went straight into studying for 10 hours.
Och när jag började...
Ja, det där fortsätter inslaget. Men det är liksom att han har klippt ihop och så är det så här snabbspolat.
Det där är ju den nya, du vet att, hur en nyhetsröst låter. Alla nyhetsuppläsare låter ungefär likadana. Mm. Det där är ju den nya TikTok-rösten. Ja, ändå,
där, och så de här snabba klippen hela tiden. Ja. Nej, men då har han streamat det på YouTube och då säger han att det är liksom som en tändvätska eller vad ska man säga, någonting som får honom att hålla sig på tårna.
Sporrar
honom att han har sina följare där som är på honom hela tiden. Då kan han liksom inte bara sluta streama eller plugga för att alla liksom heja på honom, att han ska klara sig och bli teoretisk fysiker då. Och han berättar typ att han, det är någon tjej då från Indien typ som är med. Han har varit med varje dag sen han började.
Det sätter mer press på mig själv. Så till exempel om jag var trött eller sånt, så kunde jag bara gå och lägga mig liksom, och ingen skulle säga något. Just nu har jag typ 200 som tittar. Jag måste ju studera då de timmarna. Det finns en som har varit här nu varje dag i typ 40 dagar. Och hon är där nu typ 10 timmar varje dag. Det är ändå sjukt.
Det är ändå sjukt, säger han. Hon är från Indien också.
Men det är också, man väntar ju på den som sitter och tittar på henne, som tittar på honom. Alltså det blir någon slags centipid här som är lite konstig, jag vet inte.
Ja, vi får väl önska någon lycka till där i alla fall med det här projektet. Jag vet inte om det är... Om följare sätter press på honom, kanske han sätter press på andra som känner bara...
Ja, men kanske. Jag använder ju själv det där knepet, helt ärligt. När jag är ute och springer till exempel, säger jag alltid innan jag går från jobbet, nu ser jag ut och springa. För då kommer folk dagen efter fråga, hur gick det att springa igår? Och då vill man inte ha sprungit.
Det där är ju en balansgång, Anders, också. Mm. För att du får ju folk eventuellt att må skit genom att berätta att du är så duktig.
Jag gör det ju en gång i veckan.
Ja, okej. Okay, det är sunt ändå. Ja. Ja. Nej, men jag vet. Men vi har en sån grupp, messengergrupp, där alla typ postar där de typ har varit och tränat. Massa såhär du ser. Farsor såhär för att sporra sig själv typ. Men det är fan en balansgång det där.
Ja, verkligen.
Ja. Just det, jag skulle ju ta det där apropå det du snackade om, att svenskar är mer pryda eventuellt, eller att de skickar tillbaks mer liksom naken konst till statens konstråd. I Storbritannien då, parallellt skeende med detta, så höjs åldersgränsen för, eller sänks blir det ju, åldersgränsen för filmer med sexscener och naket. Det är alltså BBFC som är någon sorts... alltså British Board of Film Classification. Ja. Vad heter det på svenska? Censurmyndigheten.
Ja, men något liknande.
Kanske det hette förr. De bestämmer i alla fall vad det ska vara för åldersgräns på filmer. Och nu skärper man åldersgränserna då, som gör att vissa filmer där det är sex- och våldsscener bara får visas som, att det var 12-årsgräns innan och nu ska åldersgränsen upp till 15 år. Mm. 12 000 britter deltog i undersökningen som ligger i grund för de här nya riktlinjerna. För de går ut och gör nya riktlinjer lite då och då. Och då, var femte år gör de det. Och då har den visat på liksom en attitydförändring, rapporterade SVT, gällande vad som anses passande för unga människor att se. Så tidigare har man liksom varit mer okej med sexskildringar och så. Men enligt den här undersökningen så vill publiken se liksom tuffare tag mot kåta tonåringar.
Mm, ja.
Det är inte så de formulerar det.
Nej, det förstår jag, men det ändå. Ja.
Den största oron är skildringar av sexuellt våld, står det. Därefter kommer självmord och självskadebeteende, vilket är en skillnad från 2019 då, säger de. Att tidigare så har man inte varit lika strikta kring det. Däremot så är man mer liberal i synen på droganvändning i film, som cannabis. Så länge de inte glamoriserar de skildringarna att någon röker på för mycket då. Ja, så det här har lett till att till exempel den Bob Marley-filmen One Love, den har liksom gått ner. Den fick en åldersgräns på 12 istället för 15.
Mm.
Jag vet inte om det glorifieras att Bob Marley röker weed i den filmen.
Jag har inte sett den.
Nej, ingen aning.
Nej.
Men det är i alla fall ett tecken i tiden då. Nyligen så gav de Mary Pop finns från 64 en högre åldersgräns från att ha varit barntillåten på grund av filmens
diskriminerande språkbruk. Gamla filmer ändrar man också.
Ja, alltså. Tydligen då.
Ja, men det är
de
spännande.
Har tyvärr inte tagit med det exemplet på diskriminerande språkbruk, men den är från 60-talet. Mm. Så ja, jag vet inte.
Nej, men det kan väl finnas massa. Precis. Men annars är det ju klippa om, antar jag, som är
alternativet.
Ja,
ja, två liksom parallella prydhetsströmningar,
yes,
som pågår i både Sverige och Storbritannien. Vi säger väl så för idag, Anders, va?
Jag tycker det.
Du talade ju om den fortsatta sminktrenden bland barn. Nu agerar företagen.
Mm, det blir åldersgräns på flera butiker för hur gammal man måste vara för att köpa hudvårdsprodukter.
Just det, och jag snackade om det här virala klippet från natten med Neuralink, det här chippet man sätter i hjärnan.
Ja,
de har filmat en kille som har fått ett sånt då, som satt och spelade Civilization hela natten och tyckte det var toppen. Men vissa forskare är ändå lite varningens finger, så lite tidigt att säga hur bra det här egentligen är då. Erik Sturkell var här också och snackade om den nya särskilt aktiva vulkaniska perioden som Island verkar vara på väg in i. Vad innebär det för islänningarna? Vi säger så, imorgon är vi tillbaka igen, du och jag.
Ja, det är det.
Ha det gott så länge.
Hej. Ha det gott.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.